الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ويكم اتفرامت الحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. كان أنصف سيطرة فرامة لأسا حديثا جامع حديث أنس فيوتون
أنس بن مالك رضي الله عنه berättar att en beduin gick in och urinerade ett av hörnen i moskén. Folk försökte då stoppa honom, men profeten sallallahu alaihi wasallam hindrade dem. När mannen sedan var färdig beordrade profeten sallallahu alaihi wasallam att man skulle hämta en hink med vatten och hälla på platsen.
Ahsant. Naam. Och hadithen finns vart?
Överensstämmer alltså i Bukhari Muslim.
Bukhari Muslim. Ahsant. Naam. Tayyib. Första punkten är att denna hadith berättas av en ny sahabi. Vi sa att vi skulle kort gå igenom varje sahabi i boken. Anas ibn Malik ibn Nadr. Är han muhajiri eller ansari? Ni vet att sahaba delas in i muhajiri och ansar. De som utvandrade från Mekka och de som växte upp i och bodde i Medina. Är Anas från muhajirin eller ansar? Marwan? Varsågod. Ansari? Naam. Och han är khazraji. Han är ansari. Naam. Och de nämner i historia att han var 10 år gammal då profeten alaihissalam kom in i Medina. Då profeten alaihissalam utvandrade och kom in i Medina så var Anas ibn Malikin 10 år. Och då mashallah gjorde hans moder det fina valet att hon tog honom till Rasulullah alaihissalam och bad honom att acceptera Anas som en pojke som skulle hjälpa honom att jobba åt honom och tillsammans med honom. Att han skulle bli profetens khadim alaihi salatu wassalam. Vilket han accepterade. Och Anas radiyallahu anhu stannade och jobbade åt profeten Muhammad alaihi salatu wassalam i 10-11 år. Mashallah. Och profeten alaihi salatu wassalam gjorde också dua för honom. En väldigt speciell dua som vi gick igenom i Adab al-Mufrad för några veckor sedan. Och han bad om 4 saker. Är någon som kommer ihåg vilka 4 saker som profeten alaihissalam bad om att Anas skulle få?
Ett förlängt liv.
Ett långt liv.
Rikedom.
Många barn. Och förlåtelse. Förlåtelse och Jannah. Mashallah. Och subhanallah, de sa, det blev ajaib. Han levde, mashallah, han dog år 95 hijri. Jättesent. 95 hijri, det betyder att han var då, va? 105 år. Mashallah. Och de sa att han begrav, eller han fick ungefär 120 barn. Och han blev rik. Allah azza wa jalla gav honom baraka i hans egendom. Folk som hade 3 gårdar brukade skörda 1 gång om året. Han skördade 2 gånger om året. Subhanallah. Och de sa att han, från hans trädgård, det var så mycket baraka att det doftade rejhan. För långt avstånd. Rejhan, yani, som en god basilikadoft. Speciell doft kom från hans trädgård. Subhanallah. Och vi nämnde också det här miraklet när han, det var torka, han gjorde dua att Allah skulle sända regn. Och de sa, vi såg molnet komma och det regnade på hans mark. Och precis vid gränsen, det regnade inte. Subhanallah. Så mashallah, han var en välsignad sahabi. Och vi nämnde också att han var från al-Mukthirin. En av de 7 sahaba som berättat mer än 1000 hadither. Radiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Här berättar Anas radiyallahu anhu i denna hadith att en a'rab. A'rab betyder här beduin. Och ska inte förknippas med ordet arab. Arab. Det är skillnad på arab och a'rabi. Tayyib. En beduin är en person som växte upp i öknen. Taib, och bor i öknen, tar hand om kameler och så vidare. En beduin. Den här mannen kommer in och går till sidan av moskén och böjer sig ner och börjar att kissa inne i moskén. Inne i profetens moské, alaihissalam, i Medina. Och ni vet ju att golvet och marken på den tiden i moskén var sand. Fast inget, man hade inte lagt vanligt i golv på den tiden. Utan det var ganska nyligen som man gjorde det. Tayyib. Så när den här mannen kissar så försökte då sahaba att hindra honom, stoppa honom. Och vissa riwaya säger fatharu ilayhi an-nas, att folk, yani, det blev en stor grej mot honom. Faqamu ilayhi. Vissa riwaya, de ställde sig upp. Yani, vad gör du för någonting? Fazajarahu an-nas. Zajar, yani, de verkligen kritiserade honom för det han gjorde. Fasaha an-nas. Folk skrek. Vissa riwaya. Och vissa riwaya säger faqala sahaba mah mah. Yani, stopp, stopp. Vad gör du för någonting? Tayyib. Och profeten alaihi salam hindrade dem, eller han förbjöd dem från att hindra mannen. Och när mannen kissat färdigt så sa profeten alaihi salam att man skulle hämta en hink med vatten och hälla på platsen där han hade kissat. Och vissa riwaya lägger till att han sen pratar med mannen och han säger att moskéerna är inte passande för att göra såna här saker som att kissa och uträtta sina behov, utan moskén är till för dhikr wa qira'at al-Qur'an wa salah. Och då så säger mannen, och Allah, den här bedvinen, Allah har rahma över mig och Muhammed och ingen annan. Och då så säger profeten alaihissalam att du har begränsat någonting stort. Naam. Den här hadithen, mashallah, är fylld med fawaid, med lärdomar. Den första lärdomen som vi lär oss av hadithen är att mänskligt urin är najis. Mänskligt urin är najis. Och urin kan delas in i tre kategorier. Det som är najis, det som är mindre najis och det som är rent. Taib. Urin som är najis från människan. Taib. Från människan. Och det enda undantaget är från spädbarn. Pojkar som fortfarande inte är i åldern där de äter. Det är, som vi sa, najasa khafifa. En lättare najasa, som vi gick igenom i förra lektionen då vi nämnde att en najasat är tre kategorier. Mughallada, mu'tadila och khafifa. Taib. Så vi har då, urin är najis från människor, förutom från spädbarn, pojkar, som är i åldern där de inte äter. Annat urin som också är najis är från alla djur som är haram att äta. Djur som är haram att äta. Deras urin är najis. Taib. Björnar, hundar, katter, tigrar, åsnor och så vidare. Det urinet är också najis. Och deras avföring. Sen har vi det urinet som är tahir, som är rent. Och det är djur som är halal att äta. Deras avföring och urin klassas inte som najis. Det kanske är mustaqdar, kanske är något som är äckligt, man får avsmak av det. Men det är inte najis. Det betyder att om du får hästurin på kläderna eller kourin eller från ett lamm eller får, så är det inte najis. Om du ber med det så är din bön ändå korrekt. Okej? Okay? Men den här hadithen bevisar då att mänskligt urin är najis. Och beviset på det är att profeten alaihissalam beordrade att man skulle hälla en hink med vatten på det. Om det inte var najis så skulle han inte göra det. Och ulema nämner också här, som imam Sheikh Bassam, att då urin är najis, så måste man skydda sina kläder, sin kropp och platsen av bön från urin. Okej? Och vi vet ju också att, som det har bekräftats i autentiska hadither, att den vanligaste orsaken till straff i graven är urin. Att folk inte tvättar sig efter sina toalettbesök. Och hadithen också om de två som straffades i graven. En av dem baktalade och den andra brukade inte skydda sig från sitt urin. Så att det är wajib att skydda sin kropp, sina kläder och platsen av bön från urin. Ja. Han nämner också Sheikh Uthaymin en faida. Och det är att beträffande böneplatsen, man får inte be på najasa. Okej? Okay? Som här, man hällde vatten för att ta bort najasa. Men då säger Sheikh Ibn Uthaymin att det är direkt på najasa. Det vill säga om det finns najasa på sidan av där du ber, eller framför dig eller bakom dig, så är din bön ändå korrekt. Och han ser exemplet av en bönematta som är ren. Men till exempel det finns najasa på ena kanten av bönematta. Kan du använda den här bönemattan för bön? Är din bön korrekt? Så länge du inte gör sujud på en najasa. Han säger ja, din bön är korrekt. Yani, du ska inte göra salah på najasa. Och han nämner också att självklart, man ska inte göra salah mot najasa. Det är opassande, men bönen är ändå korrekt. Okej? Okay? Vad säger du om du lägger en... Det finns najasa på marken. Du lägger en plåtskiva, kartong, och du ber på den. Och najasan är under. Är bönen korrekt? Om vi ber här och låt oss säga att det går rör, toalettrör går under marken, kan man be här? Nam. Ja, man ska inte be direkt på någonting najis. Och ett annat bevis de också använder på att urin är najis och man ska skydda sig från urin är sahabas reaktion. Att de stopp, vad gör du? Och så vidare. Tyder på att det är najis. Om det skulle vara adi, de skulle inte stoppa honom. Taib. Den andra färdan vi lär oss från hadithen är att om man ska tvätta marken från urin så räcker det med att hälla vatten. Man behöver inte byta ut jorden, gräva upp eller hälla på ny jord. Utan det räcker med att hälla vatten på jorden så att det rinner ner i jorden. Och samma sak med alla andra najasa. Förutom om najasan skulle ha form. Om det är avföring till exempel, då kan du inte bara hälla vatten på den och den ligger kvar. Utan då måste den avlägsnas. Okay? En annan fråga här som tas upp. Det är, måste man använda vatten för att avlägsna urin? För att det ska bli rent. Eller räcker det med solljus och vind? Och det är en ihtilaf fråga hos al-fuqaha. Som vi också kommer att belysa mera senare i boken. Och det är, måste man använda vatten för att ta bort najasa? Eller kan man ta bort najasa med andra saker?
Generellt, eller typ vart som helst, typ på marken, eller när man renar sig själv? Som
ja, det är... Svaret är detsamma faktiskt. Den åsikten som jag gör tarjefo. Ja. Vad säger du, Malik? Läsin vatten eller? Ja, eller ahnaf? Nam, ahsan. Nam, qawl al-ahnaf. Vilket Ibn Taymiyyah håller att vara den korrekta och starkaste åsikten. Och det är att najasa blir rent eller försvinner med allting. Så länge dess ayn, så länge dess, vad kan man säga, dess form eller konsistens inte längre syns eller märks, så är det lugnt. Det spelar ingen roll om du använder vatten, eller om det är sol, ljus, eller om det är vind, eller vad det nu är för någonting. Om det försvinner så kallas det borta. Okej? Okay? Och ett bevis som de använder på det? Nej, hadithen om hundarna. Vem var det som ställde frågan? Hundarna i profetens moské, om de inte gjorde rent efter att hunden kissat i moskén, vad var det då som gjorde rent det? Det var värmen och solen och vinden som gjorde att, du vet, i Saudiarabien, det torkar snabbt, kanske på 10 minuter. De kissade på natten, det torkar, det blåser lite, sanden lägger sig över och kallas det är rent igen. För om vi inte säger det här, det betyder att du kan inte ens gå på gräsmattan här ute nästan. Det är hundar överallt, eller hur? Som har kissat och så vidare. Ja. Nej, det kommer vi också nämna. Andra bevis på att man inte måste ha vatten för att avlägsna najasa är också hadithen om sandalerna. Profeten Muhammad a.s. nämnde att innan du går in i moskén, innan bönen, så ska du kolla under dina skor. Och om du ser någonting najis, så ska man då skrapa bort det. Alltså självklart utanför moskén. Så skrapar man bort det. Alltså man bara liksom drar skon mot marken. Okej? Okay? Och halas. Då har man inte använt vatten och najasa är borta. Och så samma sak är kvinnans veil, om hennes kläder släpar i marken och drar över någonting najis, så kommer det, den rena marken efter, att rena det najasa som hennes kläder har släpats i. Och också ett jättevanligt argument är det som kallas för istijmar. När man utför sina behov så behöver man inte rena sig med vatten, utan man kan rena sig med att torka. Torka med sten eller blad eller papper eller någonting. Det räcker. Man måste inte använda vatten. Och vissa har ju fått en sån här fix idé på att man måste ha vatten. De går in på en toalett på flygplatsen, finns ingen vatten. De får flipp, du vet. Åh, oh, najis. Papper räcker. Behöver inte ha vatten. Typ. För det viktiga är att ta bort huvuddelen av najasan. Det lilla som finns kvar efter att man har torkat, det har sharian förlåtit och översett. Islam är inte en extrem religion där man måste bli kliniskt ren liksom, utan det synliga ska bort och det räcker. Okej? Okay? Den tredje faidan vi lär oss från hadithen är att man måste respektera moskén. Moskén är en helgedom, en plats av dyrkan, den mest älskade platsen på jorden hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbu al-biqa' ila Allah azza wa jall al-masajid. Det kallas för Buyutullah, Allahs hus. Så moskén måste respekteras. Och den måste hållas ren. Måste hållas ren. Den ska inte vara en plats av najasa och smuts. Taib. Och därför nämner också här ulema som bevis på det hadithen om den mörkhyade kvinnan som brukade städa profetens moské al-Islam och dog. Och man begravde henne och bad över henne. Och profeten al-Islam liksom sa, varför sa ni inte till mig att ni har bett över henne? Och så gick han och gjorde en till salat al-janaza över henne. Vilket bevisar på hennes höga status hos profeten a.s. Och vad var hennes utmärkande egenskap? Kanet hunaddiful masjid. Hon brukade städa moskén. Mashallah. En väldigt, väldigt god och viktig gärning i islam. Och generellt det faller in under وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Som Allah säger i surat al-Hajj, att den som helgar eller yani, upphöjer och ärar Allahs regelverk, så är det ett tecken på hans taqwa. Ett tecken på taqwa i hjärtat är att man respekterar allt från islam. Man respekterar moskén. Inte du går in och slänger skräp på marken och sitter och jag vet inte vad, kommer dåliga dofter, allt möjligt, du bryr dig inte. Som att du sitter på marknaden. På en kafé. Nej. Moskén har en särskild plats. Man beter sig annorlunda. Okej? Okay? Och Sheikh Uthaymin med en tillfärda relaterat till detta. Moskén ska hållas ren. Och han säger att hadithen bevisar att man ska ha al-mubadara. Man ska skynda sig i att rena moskén om den smutsas ner. För profeten Al-Islam sa inte kom, jag ska prata med mannen. Direkt, häll vatten på platsen. Direkt. Så att man så snabbt man ser någonting smutsigt i moskén, man tar bort det. Moskén är smutsig, alla vi städar. Ingenting man ska vänta med. Okej? Okay. En annan fejda som vi också lär oss från hadithen, och det är egentligen flera fawaid som vi gör till en fejda. Det är profetens höga karaktär alaihi salatu wassalam. Hans överseende, förståelse, tålamod och förlåtelse till människor. Då han bemötte den här mannen med så gott beteende att mannens reaktion var att typ sahaba, de var hårda mot mig. De ville stoppa mig, de skrek åt mig. Men profeten al-Islam, han var snäll. Han pratade med mig lugnt. Och reaktionen var att han gjorde dua för sig själv och profeten al-Islam och ingen annan. Taib, vilket är fel. Men det var hans reaktion. Vilket tyder på profetens alaihi salam höga och goda karaktär. Och hur leder det till att man blir omtyckt och älskad av människor? Och man får gehör för sin dawa också. Taib. Inte alltid, men för det mesta. Hadithen bevisar också vikten av att kunna vad kan man säga, inte kategorisera folk, på sätt och vis ja, men att förstå att folk är av olika nivåer. Folk är inte lika. Och därför finner vi att islam har kommit med att vi ska yani tunazzilu nas manazilahum, att vi ska sätta folk, ge folk den plats de förtjänar. Taib. Yani vi sänker inte al-alim, vi höjer inte al-jahil, vi höjer inte al-fasiq, vi sänker inte al-muttaqi och så vidare. Vi sänker inte en äldre man och höjer inte en yngre, utan vi ger folk den position som de förtjänar. Och här nämner ulema att den här mannen, beduinen, var jahil. Han var okunnig. Och de flesta beduiner kan inte läsa, kan inte skriva. De kommer från landet, de har ingen som har lärt dem islam. Han har accepterat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Han har ingen djup kunskap om islam. Han tänker att jag kissar på sanden i öknen, jag kan kissa på sanden i moskén. Det är ingen skillnad. Taib. Det var hans kunskap. Men här säger ulema att den här hadithen bevisar rifqu bi al-jahil. Att vara mjuk med den som är jahil. Taib. Att vara mjuk med den som är jahil när man lär honom. Och det är jätteviktigt. Vi som muslimer ska korrigera fel. Vi ska råda folk till det rätta och avråda folk för det som är fel. Men de som vi möter i fältet på da'wa är olika. De är inte av samma kaliber. Du har al-alim och al-jahil. Folk som gör fel, du har den som vet att han gör fel. Han har varit muslim 10-20 år, praktiserande, han har kunskap. Han vet att det han gör är haram. Och du har al-jahil. Han blev muslim, han blev praktiserande nyss. Han har noll koll. Ska du prata med dem likadant? Ska du det? Nej. Han som vet kan man vara hårdare mot. Eller hur? Som då Mu'ad radiyallahu anhu förlängde bönen. Profeten alltså blev arg. Affattanun enta ya Mu'ad. Ja, nu gör du problem för folk i Mu'ad. Han blev arg. Medan den här mannen, han sa inte ett klandrande ord till mannen. Eller hur? Det finns inte i hadithen att han kritiserade mannen trots att mannen gjort någonting haram, katastrof. Kissat i Masjid Nabawi. Men om någon skulle göra det idag. Eller hur? Är det inte så? Masjid Nabawi, en helig moské i islam. Du kommer kissa i moskén. Jag tror folk skulle slå honom. Är det inte så? Ja? Men han sa inte ens ett hårt ord. Vad sa han? Han sa inna hadhihi al-masajid la tuslah li hadhihi wa li shay min hadhihi al-bawl al-qadr. Moskén passar inte för att göra såna här saker. Det är inte till för det. Moskén är till för att be, läsa Koranen, göra dhikr. Yes. Finns det någonting hårt i det här taskigt? Nej, han bara tillrättavisa honom och lär honom. Eller hur? Så att al-jahil ska man ha rif och man ska vara mjuk med al-jahil. Taib. Och det är jätteviktigt. Ibland det finns de som gör da'wa och de kommer till den här nya eller okunniga personen. Wow, de tänker att khalas, jag ska lära honom. Och man bara pratar med honom som att han har varit muslim i 20 år. Nej, det funkar inte. De måste ha rifq och lin och hikma och kunna prioritera vad som är viktigast. Personen kanske behöver lära sig aqida, tawhid, behöver lära sig bönen. Men man hakar upp sig på andra saker. Eller hur? Så det är jätteviktigt, ja, att man har förståelse för folks nivå. Som sahaba sa, att umirna an-nukhati banas ala qadri uqulihim. Att du ska prata med folk beroende på deras förstånd. Folk är olika. Samma sak som ett barn. Kan du prata med ett barn som en professor? Nej, eller hur? Du pratar med dem på deras nivå. Jätteviktigt. Och han sa också vissa av sahaba, det var Ali eller Ibn Mas'ud som det finns i Bukhari, att det finns de av er som berättar saker för folk som är över deras nivå och ni skrämmer iväg dem. Ni skrämmer iväg dem. Som han alla. Även om det är sant. Men du måste tala till dem på deras nivå så att de förstår det. Är det tid att säga det och så vidare. Hänger ni med? Ja. Så här finner vi då jätteviktigt att man har god karaktär i sin da'wa. Naam. Och här säger man också från Fawaid av hadithen att när det kommer till synd, vem förtjänar synd och vem förtjänar det till synd, så förstår man att det allt hänger ihop med kunskap. Det vill säga, den som inte har kunskap får ingen synd på sig. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Och Allah säger, qad fa'alt. Yani, om du inte vet och gör någonting av okunskap, så får du ingen synd på det. Till skillnad från den som har kunskap, vilket man också förstår av den här hadithen. Sheikh Uthaymin rahimahullah nämner en annan faida, och det är att hadithen bevisar att det är wajib att lära al-jahil. Wujub ta'lim al-jahil. Om en person är okunnig, du kan inte bara säga att han är okunnig, låt han vara jahil, låt han göra sina fel. Utan vi måste också tillrättavisa, hänvisa och vägleda personen så att han kommer på rätt spår och lämnar de synder som han gör. En annan faida från hadithen är man finner att sahaba, eller att man ska vara snabb i att förbjuda det onda. Man ska vara snabb i att förbjuda det som är fel. För det här var sahabas reaktion. Deras spontana reaktion var stopp direkt. Sluta upp med det du gör. Och profeten al-Islam kritiserade dem inte för detta. Han sa bara låt honom vara. Han sa inte varför gör ni inkar eller munkar så snabbt. Det var rätt att de gjorde det. Du ser en munkar, du gör inkar. Det var sahabas snabba och spontana reaktion. Har man möjlighet att förbjuda någonting ont, gör man det direkt. Taib. En annan faida från hadithen, en jätteviktig faida som ulema nämner, det är att den här hadithen är ett bevis på en av de viktigaste principerna inom fiqh, al-qawaid al-fiqhiyya. Och det är att om man står inför valet av två dåliga saker, så väljer man den mindre dåliga. Okej? Okay? Om du står inför valet, du måste välja en av två dåliga saker, så väljer du den mindre dåliga. Eller att du kan avvärja ondska. Två ondskor. Då avvärjer du den största ondskan. Kanske någon tänker mig, vadå valet inför två dåliga saker? Jag ska inte välja någon av dem. Eller hur? Men ibland kanske det är så. Du blir stor i öknen. Du har ingen mat och ingen dricka. Och du hittar en lätt öl och en stark öl. Vilken dricker du? Ja. Drick lätt öl. Fällas. Eller hur? Du måste. Om du inte dricker den, du dör av... vad heter det? Du torkar ut igen. Eller hur? Så du står inför valet av två dåliga saker. Du väljer den mindre dåliga. Okej? Okay? Eller du står inför valet av att äta griskött eller att äta koskött som inte är halal slaktat. Alltså, jag tar koskött. Det är mindre najis än griskött till exempel. Hänger ni med? Så ibland står man inför det här valet av två negativa saker. Och vad är beviset på det hadithen? Jo, det är att den här mannen sätter sig ner och börjar kissa i moskén. Okej? Okay? Drar upp sin thob, sätter sig ner och börjar kissa i moskén. Sahabas reaktion, det var stopp. Ska få honom att sluta kissa. Taib. Och profetens reaktion, alaihissalam, det var låt honom fortsätta kissa. Taib. Det är de här två valen som finns, eller hur? Och profetens val, alaihissalam, det var det bästa. Och det var det som ledde till mindre skada. Det som sahaba tänkte på, det var att han ska sluta kissa. Och då säger ulema att det finns mafasid. Det skulle ske större skada. Ett, att det finns en skada i att en person avbryter sig själv när han kissar. Det kan skada personens organ. Man är jättekissnödig och sen du ska hålla tillbaka när du väl har börjat kissa. Det kan leda till att personen skadar sig. Taib. Två, att personen när han kissar och säger stopp och ställer sig upp, han får najasa på kläderna. Eller som Sheikh Uthaymin säger, du ser honom naken framför folk. Men när han sitter ner, man ser inte hans aura. Okej, okay? Det är också mafsada. Det är också en skada. Och tre, kanske den värsta skadan, att de sahaba springer mot honom och säger stopp. Och mannen ställer sig upp och börjar gå runt och fortsätter kissa på olika ställen i moskén. Och kisset sprids i moskén. Nu, han kissar på en och samma plats. Det smutset blir begränsat. Och därför häller man vatten på den platsen och kallas det färdigt. Istället för att om han springer omkring och kissar i moskén, ja, ni alla måste an, du ska tvätta så mycket och du vet inte vart det är smuts och så vidare. Eller hur? Så här har vi då bevis på den här principen. Att står man inför valet av två dåliga saker så väljer man den mindre dåliga. Okej? Okay? Man väljer den mindre dåliga. En jätteviktig princip som religionen är byggt på. Och den sista faidan från hadithen, en väldigt fin faida, ett tillägg som också nämns i Sahih Bukhari. Och det är att profeten alaihissalam sa till sahaba att häll en hink med vatten på urinet. فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. För Allah har skickat er för att underlätta och inte för att göra saker och ting svårt. Och det här tillägget är jätteviktigt. Och det tyder på den principen som genomsyrar hela islam. Att islam är enkel. Ad-dinu yusr. Yuridullahu bikumul yusr. Det finns ingen svårighet i islam. Alhamdulillah, allting är enkelt. Är det inte så? Najasa, du häller en hink vatten. Är det svårt? Nej, ingen takalluf. Vissa av de som levde före oss, om de fick najasa på kläderna, var tvungna att klippa bort det. Det räckte inte med att tvätta det med vatten. Är det inte svårt? Det är jättesvårt, eller hur? Alhamdulillah, Allah har underlättat för oss i våran sharia. Så att religionen är enkel. Och han säger här till sahaba, Allah har skickat er, genom Allah har beordrat er att förenkla för folk och inte göra det svårt för folk. Och det här brukade han också säga när han skickade ut folk för att göra da'wa. Bashiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Watatawa'u. Att ge glada nyheter, skräm inte iväg folk, underlätta för folk, gör det inte svårt för folk och samarbeta. Mashallah, vilka guldråd. Och det här är det folket som sysslar med da'wa ska tänka på. Att man ger folk besha'ir, glada budskap. Man skrämmer inte iväg folk från religionen. Man har hikma när man pratar med folk. Och att man underlättar för folk, man gör det inte svårt för folk. Alhamdulillah, islam är enkel. Man ska inte komma och göra det svårt för folk. Och att man också samarbetar. Namn. Och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.